Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amma ba'd. Idag fortsätter vi att tala om Allahs profeter. Och vi kommer inshallah att tala om en väldigt viktig profet som kallas för Ayub alayhi salatu wassalam. Och Ayub förknippas med tålamod. Allah subhanahu wa ta'ala nämner honom på 4 ställen i Koranen. Och han berättar om honom en händelse från hans liv. Och det är hur han blev prövad med motgångar. Han blev sjuk. Folk lämnade honom. Han förlorade allt han ägde och blev lämnad av folket, men han var ändå tacksam. Och vi ska inshallah nämna denna berättelse och lärdomar som finns att ta från denna mycket vackra berättelse. Allah subhanahu wa ta'ala prisar profeten Ayub i Koranen, alayhi salatu wassalam, och han säger inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Vi fann honom att vara tålmodig. Allah prisar honom för hans tålamod. En utmärkt tjänare. Han vände alltid tillbaka till oss. Han var awwab. Awwab betyder en person som ständigt dyrkar Allah. Som vänder sig till Allah i sina behov. När han vill åkalla någon. Han söker hjälp. Han älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Och han vänder sig till Allah i ånger för sina synder. Det här är en awwab. Så Allah subhanahu wa ta'ala beskrev här Ayub som att han var awwab. Ibn Kathir nämner att Ayub a.s. var från profeten Ibrahims ett, hans barnbarn. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-An'am: "Wa min dhurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayub." Och bland hans ättlingar, det vill säga Ibrahim, var Dawud, det vill säga David, Sulaiman och Ayub. Surat al-An'am. Så Ayub är från Ibrahims ättlingar. Och vissa lärda säger att han kommer från Ishaqs släktträd. Han är son till Is, son till Ishaq alayhi salam. Man nämner också att Ayub alayhi salam växte upp, eller han bodde i ett land som ligger nära Damaskus i Syrien. Och Ibn Kathir nämner följande. Han säger att ulema av tafsir och historia nämner att Ayub var en man som var otroligt rik. Han ägde alla sorters rikedomar. Trots att han var profet, Allah gav honom då otroligt stora rikedomar. Boskap. Han hade massor med slavar. Han hade massor med mark. Och massor med rikedomar då. Och massor med barn, stor familj. Men han förlorade allting. Alla rikedomarna försvann. Barnen dog. Djuren dog. Allt bara försvann. Och Allah subhanahu wa ta'ala prövade honom med en sjukdom. Han blev sjuk i hela kroppen. Och kunde bara röra tungan. Och hans hjärta var friskt. Och han använde dessa två kroppsdelar till att minnas Allah och tackas Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Hela kroppen blev sjuk. Och som vi kommer nämna senare, så nämner Ayub alayhi salam när han ber till Allah att shaitan har rört mig. Och vissa lärda säger att shaitan kom och blåste på honom. Så han fick som brännskador, eller hans hud började ramla av. Och huden blev helt förstörd då på hela kroppen. Men Allah bevarade hans tunga och hans hjärta så att han kunde minnas Allah och tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Ibn Kathir, trots dessa stora motgångar så var han väldigt tacksam och förväntade sig belöning av Allah och mindes Allah dag och natt, morgon och kväll. Hans sjukdom drog ut på tiden, vissa lärde sig 18 år, som det kommer nämnas i en hadith. Han var sjuk på det här sättet i 18 år. Och vissa lärda säger att när han blev sjuk på det här sättet, som man knappt kände igen honom, så var vissa människor så taskiga att de typ dumpade honom utanför stan. Att de inte ens ville se honom. Och där låg han. Men alhamdulillah, hans fru var där och stöttade honom. Så Ibn Kathir säger att hans sjukdom blev lång. Tills det att folk bojkottade honom. De ville inte vara med honom i hans närhet. Och det var endast hans fru som var kvar. Och hon brukade hjälpa honom och ta hand om honom. För hon visste också hur mycket gott Ayub hade gjort för henne innan han blev sjuk. Hur väl han behandlat henne och tagit hand om henne. Så hon var tacksam tillbaka och tog hand om sin man. Och hon brukade då gå och besöka honom ständigt för att ta hand om honom och ge honom mat och nödvändigheter. Han nämner att hon till och med började att arbeta som en, vad kan man säga, en tjänstekvinna för att få betalt för att kunna ge mat till sin man. Och kolla här, från att ha varit de rikaste i landet och mäktigaste människorna. Hon var ju också från de mäktigaste, då hennes man ägde en stor del av Syrien och massor med boskap och rikedomar. Blev de bland de fattigaste. Men ändå så jobbade hon som en tjänstekvinna för att tjäna pengar för att kunna föda sin man. Och de lärde nämner att dessa prövningar ökade bara Ayub i sitt tålamod och sin tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala, som han visade med sin tunga och sitt hjärta. Så pass att man använder Ayub som en förebild och exempel när man talar om tålamod och tacksamhet. Anas ibn Malik berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa att Allahs profet Ayub var sjuk i 18 år. Hans nära och resten av folk tog avstånd från honom. Förutom två män, två bröder till honom, som var väldigt nära till honom. De brukade gå och besöka honom och sen komma tillbaka. Men en dag så sa den ena till sin kompis: vet du att Ayub, han sa wallahi, vet du att Ayub har gjort en väldigt stor synd? En sån synd som ingen människa någonsin har gjort. Och det här är en lögn, det är inte sant. Ayub a.s. var en profet, mashallah, med ett rent och fint hjärta. Han har inte gjort någon synd. Men han sa att han har gjort en sån stor synd som ingen människa någonsin har gjort. Och då sa hans vän: vad har han gjort för någonting? Och då så sa hans, den här mannen som anklagade honom, han sa: under 18 år har Allah straffat honom med denna sjukdom och inte gett honom sin barmhärtighet. Och om han skulle inte ha syndat, skulle han inte ha straffat honom. Så när han kom fram till Ayub, så sa den här mannen som hört dessa anklagelser, han kunde inte låta bli att nämna det här till Ayub. Han sa att den här mannen säger att du är straffad i 18 år för att du har syndat. Och då så sa Ayub: jag vet inte vad han påstår för någonting. Förutom, han säger att Allah Azza wa Jal vet att ibland, och kolla, det här räknar Ayub som en synd. Eller inte som en synd, men som någonting som kanske kan ifrågasättas. Han sa: ibland brukade jag gå förbi två personer som tjafsade om någonting världsligt. Och de nämnde Allahs namn. Han säger wallahi. Ni vet, folk bråkar ibland. De säger wallahi, du har rätt. Wallahi, jag har fel. Eller du har fel och jag har rätt, och så vidare. Så han sa: jag brukade gå hem och jag brukade sona åt de här människorna. Om man säger wallahi och inte håller sitt löfte, då måste man sona. Genom att fria en slav eller fasta eller mata fattiga och så vidare. Så han sa: jag brukade sona åt de här människorna i fruktan av att Allahs namn skulle missbrukas. Han sa, det här räknade han som någonting som kanske var fel. Kolla, han fruktade att Allahs namn skulle missbrukas. Subhanallah. Nah. Och så nämner hadithen sen att hans fru då brukade gå och ta hand om honom och hjälpa honom när han skulle gå och utföra sina behov och liknande saker. Men en gång så gick hans fru iväg en bit Och det dröjde lite tills hon kom tillbaka. Och Ayub alayhis salam slog med, eller stampade med foten i marken som Allah beordrade. Som Allah ta'ala säger: "Urqud bi rijlika hadha mughsalun baridun wa sharab." Att stampa med din fot i marken och upp kommer en källa med rent och fräscht vatten att komma, som du kan tvätta dig med och som du kan dricka. Och att han tvättade sig med vattnet och kroppen blev frisk. Helt, han blev som finare än han var förut. Vacker. Efter 18 års sjukdom, när folk knappt kände igen honom. Och drack från vattnet och hans inre blev också, hans organ blev också friska. Och när hans fru kom tillbaka så kollade hon efter Ayub och kollade på den här mannen, så sa hon: "Har du sett en man som var väldigt svårt sjuk som var här nyligen?" Ja. Men hon sa: "Wallahi, du liknar honom väldigt mycket innan han blev sjuk. Allah kan göra vad han vill. Jag har gjort att du liknar honom." Så sa Ayub alayhis salam: "Fa inni ana huwa." Det är jag. Allahu akbar. Så Allah ta'ala gjorde honom frisk. Och Allah ta'ala nämner det här i Koranen, i surat Al-Anbiya och surat Sad. De här två kapitlerna, de här två surerna, det nämner Allah subhanahu wa ta'ala den här korta berättelsen om Ayubs sjukdom alayhi sattu salam. Allah ta'ala säger i surat Al-Anbiya: "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin." Och minns hur Ayub ropade till sin herre: "Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin." Olyckor och elände har drabbat mig, men du är den barmhärtigaste av de barmhärtiga. Det här var Ayubs dua sallallahu alaihi wasallam. Och så säger Allah: "Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur." Och vi besvarade hans bön och befriade honom från det onda som plågade honom, och vi gav honom åter hans familj som han hade förlorat, och vi fördubblade deras antal som en nåd från oss och en påminnelse till alla som ägnar oss sin dyrkan. Här finns lärdomar. Det första är: Ayub alayhi salam bad till Allah om att han skulle bli frisk. Och Ibn al-Qayyim talar om den här duan som någonting väldigt stort. Och ni vet, en muslim ska åkalla Allah om han behöver hjälp. Och de bästa åkallan som finns är de som har nämnts i Koranen och i Sunna. Okej? Okay? Och Ibn al-Qayyim nämner att den här åkallan är väldigt otrolig, väldigt viktig. Den är mäktig. Han börjar med att åkalla Allah med tawhid. Och han nämner sitt tillstånd: "Inni massani ad-dur." Jag har blivit drabbad av motgång. Och han nämner sitt tillstånd och behov. Han nämner att han är hjälplös. Och han har en oförmåga att kunna bota sig själv. Han kan inte göra någonting utan Allahs hjälp. Och han nämner också hans kunskap om att Allah är arhamur rahimin, den mest barmhärtige. Så de här sakerna, han börjar med tawhid. Han åkallar Allah. Han nämner sitt tillstånd. "Ja Allah, det är bara du som kan bota mig. Ja Allah, jag har drabbats av motgångar. Och du är den mest barmhärtiga. Så bota mig." Och han nämns också att han sa inte: "Ja Allah, jag är sjuk, bota mig." Utan han nämnde bara sitt tillstånd till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att Allah är den mest barmhärtiga. Indirekt menar han att det är bara du Allah som kan bota mig. Och Ibn al-Qayyim säger att när en person befinner sig i en motgång, han har kanske en svår sjukdom, förlust av släktingar, mycket problem, och han nämner den här duan, han ber till Allah med den här duan som Ayub gjorde, som profeten Ayub alayhis salam gjorde: "Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin." Och man nämner den med övertygelse och man förstår vad den betyder. Om man säger den 7 gånger så kommer Allah att ta bort dina problem, vilka de än må vara. Han säger, Ibn al-Qayyim, det här är någonting som är beprövat. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Sad: "Och minns då Ayub ropade till sin herre och han sa: djävulen har rört mig med motgångar så att jag blev sjuk, och ett straff att jag förlorade all min rikedom. Och vi sa till honom: stampa med din fot i marken Och där finns friskt vatten som du kan tvätta dig med. Och han blev frisk. Så Ayub nämner här. Två, han ber till Allah om hjälp. Och han säger också att det var shaitan som kom och gjorde honom sjuk. Som vi nämnde, han blåste på honom. Och hela kroppen blev som typ brännskadad eller sjuk. Och han förlorade allt han ägde. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav honom tillbaka allt han hade. Och Allah ta'ala säger, وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ لِأُلِي الْأَلْبَابِ. Och vi gav honom tillbaka den familj han förlorat. Och fördubblade deras antal som en särskild nåd från oss och en påminnelse till dem som har förstånd. Allah ta'ala gjorde honom frisk och gav honom tillbaka sin familj. Och här säger de lärda. Antingen så gav Allah honom tillbaka familjen som dött. Han gav dem liv. Och Allah kan göra vad han vill. Det är möjligt, eller hur? Att han kom tillbaka den familj han förlorat. Eller att han fick en ny familj. Och ännu mera, dubbelt så stor. Och att han kommer att förenas med båda familjerna i paradiset. Och båda dessa alternativ är möjliga. Rahmaten minna. En nåd från oss. Nåden var att vi gjorde honom frisk efter denna stora sjukdom. Wa dhikra li ulil albab. Och Allah säger också att en påminnelse lil abidin. För de med förståelse och de som dyrkar Allah. Och de lärda nämner här att den här berättelsen om Ayub är en påminnelse för mänskligheten. Det vill säga alla de som drabbas av sjukdomar, motgångar, förlust av pengar och barn. De har en god förebild i Allahs profet Ayub alayhi salatu wasalam, som prövades med svårare motgångar än er. Men ändå, trots detta, så var han tacksam och hade tålamod. Och kolla vilken belöning han fick i slutändan i detta liv och i nästa liv. Det här nämner de lärda. Och Al-Qurtubi säger i hans tafsir att Allah prövade denna tjänare för att andra ska se hur Allah kan pröva sina awliya som han älskar. Ja? Det här är en väldigt viktig punkt som vi kommer att nämna sen. Att Allah subhanahu wa ta'ala prövade här Ayub alayhi salatu wasalam. En tjänare, en profet som han älskar. Han gjorde honom sjuk i 18 år. Och han förlorade allt han äger och har. Trots att Ayub var från Allahs awliya. De som står honom närmast. Och de som Allah ta'ala älskar. Och Allah prövade inte honom för att förnedra honom. Utan för att pröva honom i hans tålamod. Och hopp på Allahs belöning som väntar dem. Så Allah ta'ala prövade inte Ayub som ett straff. Eller för att förnedra honom. Eller för att han ogillar honom. Utan för att pröva honom. Och för att vi också ska ta lärdom av den här berättelsen. Att om vi drabbas av motgångar så är det wallahi ingenting jämfört med det som Ayub fick utstå. Och hur var Ayubs tillstånd när han blev prövad? Var han otacksam? Var han otålig? Nej, han var tacksam och tålmodig. Så vi borde vara likadan. Allah ta'ala säger sen i surat Sad: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Ta en näve med gräs och slå den, eller slå din fru med det här gräset. Och bryt inte din ed. Vi fann honom att vara tålmodig, en utmärkt tjänare, och han vände sig alltid tillbaka till oss. Det nämns här att när Ayub a.s. var sjuk och hans fru efter alla dessa år hade en dag svårt att hitta mat. Och Ayub var i väldigt stort behov. Att hon hade långt hår. Så för att få mat så klippte hon bort hälften av hennes hår, en fläta. Och sålde till några rika människor. Ni vet, folk använder ibland hår som lös hår. Hon sålde i alla fall sitt hår. Och köpte mat till sin man. Dagen efter så fanns inte heller mat, så hon sålde resten av håret. Och hämtade fin mat till Ayub. Så Ayub, han blev fundersam. Han sa, wallahi, jag ska inte äta förrän du berättar hur du har fått den här maten. Så hon, då tog hon av sig sin, det hon täckte håret med. Och hon var helt rakad. Så han blev arg. Han sa, wallahi, jag ska slå dig 100 gånger. Han sa det så där spontant. För han tyckte att det var kanske fel att hon hade offrat hennes vackra hår för hans skull. Så han sa, han svor här att han skulle slå henne 100 gånger. Så efter all denna prövning, vad hände? Allah Ta'ala ville belöna både honom och henne. Och han ville inte att hans fru skulle bli slagen. Så han sa istället till Ayub att du ska inte behöva bryta din ed. Ta istället en bunt med gräs från marken och slå din fru en gång löst med gräset. Får man ont av gräs? Nej. Så varje grässtrå, 100 grässtrå, det blir som ett slag. Så han gjorde sin plikt, den ed han hade avlagt, utan att behöva bryta den. För hans fru, mashallah, var en väldigt tålmodig kvinna också. Och det här är också en förebild för kvinnorna. Att från att ha varit otroligt rik och haft allt vad man kan önska sig, förlorat allting, och ens man har blivit på det här sättet otroligt sjuk, en man som folk inte ens vill gå nära, som ligger utstött utanför stan, tog hon hand om i 18 år, mashallah, varenda dag, och lämnade inte honom. Så väldigt tacksam kvinna och en väldigt fin kvinna, mashallah. Allah Ta'ala nämner ju att Ayub alayhis salam fick tillbaka sin familj, eller hur? Han fick också tillbaka rikedomar. Det nämns i Bukhari och i andra hadither att när Ayub alayhis salam blev frisk och han badade en dag, så lät Allah himlen regna gräshoppor av guld över honom. En autentisk hadith. Allah subhanahu wa ta'ala kan göra vad han vill. Han lät det komma ner gräshoppor av guld från himlen till Ayub. Så Ayub började samla ihop dessa gräshoppor. Guld, rent guld. Och då så sa Allah till Ayub: har du inte fått nog? Eller har jag inte gjort dig tillräckligt rik? Och då så sa Ayub alayhi salam: vem kan få nog av din nåd eller din baraka, din välsignelse? Så fortsatte han att samla dessa guldgräshoppor. Så Allah gav honom familjen tillbaka och rikedomarna tillbaka efter allt detta tålamod. Det sägs att efter den här prövningen, att han blivit frisk, så levde han i 70 år. Och att han levde i Rom, det gamla Europa. Och de nämner också att Dhulkifl, som senare blev profet, också var från hans söner. Wallahu alam. Vi tänkte nu nämna lite lärdomar som man kan ta från denna vackra berättelse. Och det är det viktigaste. Lärdomarna som vi kan ta från dessa berättelser. För Allah Ta'ala nämner ju dessa berättelser i Koranen för att vi ska ta åt oss. Och vi ska gå i profeternas fotspår. Vi ska försöka vara som dem. Så här har vi en förebild i tålamod, i uthållighet och i tacksamhet. Den första lärdomen är att Allah Ta'ala prövar folk i det här livet. Allah Subhanahu wa Ta'ala säger i Koranen: Alif la mim ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tror folk, alif la mim, tror folk att de ska säga vi tror utan att prövas? Vi har sannoliken prövat dem som levde före för att se vem som är ärlig och vem som är en lögnare. Så det räcker inte med att säga jag är muslim, jag är troende. Utan Allah kommer att sätta våran prov på test. Allah vet vad vi tror, men vi måste också visa våran ståndpunkt. Är vi starka muslimer i hjärtat, då måste vi visa det med våra gärningar. Så Allah kommer att pröva människorna. Och han kommer att pröva människorna med olika saker. Allah Ta'ala säger i Koranen: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Vi kommer pröva er med gott och med ont. Och till oss ska ni återföras. Så Allah prövar människan med goda tider och svåra tider. Med vind och motvind i livet. Och så är det. Rikedomar, fattigdomar. Hälsa, sjukdom. Död, liv. Så är livet. Allah prövar oss med dessa saker. Ont och gott. Och profeten alaihi salam, han sa i en hadith som också betonar den här punkten. Han sa: jag förundras, ajaben li amr al-mu'min. Jag förundras över den troendes tillstånd. Allt han gör är gott, eller alla hans tillstånd är goda. Om han får en medgång, någonting gott, positivt, så resulterar detta, eller han blir tacksam, vilket resulterar i någonting gott. Om den troende får en medgång, någonting positivt i livet, så är han tacksam, vilket resulterar i någonting gott. Men om han får en motgång, så har han tålamod, vilket resulterar i någonting gott och vilket är bättre för honom. Så människan är mellan dessa två i livet. Att Allah prövar dig med gott eller med ont. Får man gott, då ska man vara tacksam. Shukr. Och prövas man med motgångar, då ska man ha tålamod. Och så är det. Men många människor tyvärr är svaga. Många människor har inte tålamod. Och det var en lärd man, jag läste idag, han sa en vacker sak, jag tror det var Ibn Qayyim. Han sa, i det här livet är man ju som en resande. Man är på väg mot en av två destinationer, paradiset eller helvetet. Och han säger, tålamod är som tyglarna. Ni vet, på en häst, när man rider, man håller i de här läderremmarna, det kallas tyglar. Han säger att tålamodet är som tyglarna som styr det här djuret. Som för dig antingen till paradiset eller helvetet. Måste finnas en kontroll i det man gör. Och tålamodet är det som hjälper människan att nå sitt mål. För wallahi, utan tålamod så kommer man att ge upp. Det finns de av människor som dyrkar Allah på en avgrund. Allah säger i surat al-Hajj, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Det finns de av folk som dyrkar Allah på en avgrund. Fa in asabahu khayran itma'anna bih. Om han får någonting gott, då är han tacksam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal-akhirah. Men om han prövas av en motgång, då vänder han sig bort från Allah. Han förlorar detta liv och nästa liv. Det här är de svaga människorna. De dyrkar Allah som på en avgrund. Så länge det är bra, mashallah, de är muslimer. Men minsta motgång, de vänder sig bort från Allah och från islam. De här förlorar detta liv och nästa liv och går till helvetet. Så tålamod måste man ha. Tålamod i att lyda Allah. Att kunna göra dessa salat, att kunna fasta och så vidare. Livet ut. Tålamod i att inte synda. Och tålamod i att acceptera ödet som Allah har bestämt. Jätteviktigt. Och profeten al-Islam, han sa att ingen har fått en bättre gåva än sabr. Tålamod. Bästa gåvan man kan få. As-sabr diya. Profeten al-Islam, han sa att tålamod är ett starkt skinande ljus. Som hjälper människan att se det här livet. Och han sa också att tålamod är hälften av iman. Så tålamod måste man ha. Väldigt, väldigt viktigt. Vi lär oss också att Allah subhanahu wa ta'ala prövar sina tjänare. Allah prövar sina tjänare i enlighet med deras religion. Det vill säga hur starka de är i sin islam, i sin iman. Sa'd ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, han sa att jag frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, vem av folk får de hårdaste prövningarna? Vilka människor får genomgå de hårdaste prövningarna? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, profeterna. Jag sa, vem kommer efter dem? Han sa, al-ulama. Vem kommer efter dem? As-salihun, de rättfärdiga. Och så sa han, en person prövas sen efter rang. Thumma al-amthal fal-amthal. En man prövas i enlighet med sin tro. Om han är stark så blir prövningarna starkare. Om han är svag så blir prövningarna svagare eller lättare. Och prövningarna fortsätter att drabba den troende tills han går syndfri på jorden. Ja? Allahu Akbar. I denna hadith så berättar profeten alaihissalam att Allah inte prövar oss mer än vad vi klarar av. Vissa kanske känner ibland att det här är för mycket. Men det är det inte. Allah prövar dig i enlighet med din iman. Om du är stark mu'min, stark troende, du kanske får jättestora motgångar. Så vem skulle klara av att vara sjuk på det här sättet i 18 år? Och ändå vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala dag och natt. Det är inte lätt. Det är lätt att läsa om. Men det är lätt att uppleva. Profeten Muhammad a.s. 13 år i Mekka dag och natt. Kallar folket till islam. och få det här motståndet som han fick. Profeten Nuh a.s. 950 år kallad till islam. Allah ta'ala visar oss att profeten hade mycket tålamod. De fick de största prövningarna för de hade den största tron. Så ju starkare iman du har, ju större prövningar och ju större belöning. Och det berättas också i en liknande hadith att när profeten a.s. var sjuk på dödsbädden så gick han in till honom. Och profeten a.s. han hade en otroligt hög feber. Man doppade som tygbitar i kallt vatten och la på huvudet för att det skulle kyla ner människan. Så Sa'd radiyallahu anhu la sitt huvud på dessa tygbitar på profeten a.s. Och han sa att det kändes som dubbelfeber. Dubbelfeber. Så han sa, ja Rasulullah, får du dubbla prövningar för att du ska få dubbel belöning? Och då så sa profeten a.s. ja. Så är det. Så dubbla prövningar för att han ska få dubbel belöning. Så en person prövas i enlighet med sin religion. Och han sa i en annan hadith att Allah ta'ala prövade folk innan er. Så pass att han skickade ibland löss på en person som tog livet på personen. Han kliade sig till döds. En annan person prövade han med fattigdom så att han knappt hade kläder att täcka sig med. Och vissa av dem var så tacksamma för dessa prövningar som ni är när ni får en gåva. Är ni folket före er som var muslimer? De var så tacksamma för dessa prövningar som ni är när ni får en present. Subhanallah. Och sen så nämnde profeten a.s. att Allah fortsätter att pröva oss med dessa motgångar tills det att vi går syndfria på jorden. Och det här bevisar att Allah ta'ala suddar bort synder med hjälp av motgångar. Och synder har vi gott om, eller hur? Tyvärr, må Allah förlåta oss. Och vi behöver förlåtelse. Och ett av sätten att bli förlåten på är att man får motgångar och problem. Du blir sjuk och du får utstå motgångar. Då suddar Allah bort synder. Och profeten, alaihi salatu wassalam, sa en mycket vacker hadith. Att en troende drabbas... en troende drabbas varken av trötthet eller sjukdom, sorg eller oro, skada eller bekymmer, till och med en tagg som sticker honom i foten eller som sticker honom, förutom att Allah med dessa saker suddar bort hans synder. Det vill säga alla dessa motgångar hjälper oss att bli av med synder. Om du är ledsen, du är orolig, du har bekymmer, du är trött, du är sjuk, huvudvärk, feber. Till och med om du sticker det på en tagg, en liten nål eller någonting, så blir du av med synder. Så när man får motgångar i livet, då ska man inte tänka bara att det är negativt. Det kan faktiskt vara någonting positivt. Att du blir av med dessa synder. Och det kan också vara att synder kan förlåtas. Eller om en person inte ber om förlåtelse, så kanske han blir straffad. Och profeten Muhammad a.s. han sa... att vi är ett samfund som har fått Allahs nåd. Vi får inget straff i nästa liv. Utan våra straff är i detta liv. Med fitan. Det vill säga motgångar, jordbävningar och mord. Och i vissa hadither. Det enda straffet vi får är det som vi ger oss själva. Så istället för att Allah ska straffa oss på domedagen. En mycket svår dag. Att han ska kasta oss i helvetet. Så straffar Allah. Många av de troende i det här livet. Med dessa motgångar, prövningar, mord, jordbävningar. Och så sa profeten a.s. att det enda straffet vi får i det här livet är faktiskt det som vi har tillfogat oss själva. Och man asabakum i musiba fa bima kasabat aydikum. Allah säger att ingen katastrof drabbar er förutom att det är någonting som ni har gjort er förtjänta av. Så allt dåligt och negativt som drabbar muslimerna är för att vi syndar. För att vi inte håller fast vid religionen som vi borde. Då får vi motgångar i detta liv. En annan vishet med att vi får genomgå prövningar. Och det här är jätteviktigt. Många människor kanske tänker, men varför är jag sjuk för? Varför är jag fattig? Varför ser jag ut som jag gör? Och varför har jag ingen jobb? Och så vidare. Man har många problem i livet. Det är olika från människa till människa. Då ska du veta att det finns visheter. Hikam. bakom detta. En av visheterna var, som vi sa, att Allah vill pröva det. En annan är att Allah vill sudda bort dina synder. En annan är att du kanske ska uppnå en väldigt hög nivå i paradiset. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: en person får en nivå som Allah har bestämt i paradiset, men han uppnår den inte med sina gärningar. Allah har bestämt att du ska få en hög nivå i paradiset, men det är inte dina gärningar som får dig att nå den här nivån. Så Allah prövar dig med saker som du ogillar. Alltså sjukdomar, förlust av egendom, barn. Och om människan är tålmodig så kommer han att få sin nivå i paradiset. Många av oss ber Allah ge oss al-Firdaus. Eller hur? Ja? Men har vi gjort så mycket gärningar att vi förtjänar att gå till al-Firdaus? Allah väl. Och det är också en annan grej, att egentligen hur mycket gärningar du än gör så kommer du inte, förtjänar du egentligen ingenting. Utan det är bara med Allahs rahma som vi går in i paradiset. Och det är nåd av Allah. Varenda nivå du får i Jannah är med Allahs nåd. Så här, en människa gör gärningar och kommer upp lite i Jannah med Allahs rahma. Men det kanske inte räcker. Så Allah prövar honom i motgångar, så kommer han ännu högre upp i paradiset. Så tänk på detta också. Om du får motgångar, inshallah och ta'ala, så kommer du högre upp i paradiset. Motgångar i livet kan också vara en väckarklocka. Allah ta'ala säger i surat al-Sajda: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Att vi ska låta dem smaka på det mindre straffet före det stora straffet. Kanske kommer de att vända sig tillbaka. Allah straffar ibland folk med ett mindre straff i detta liv, innan det stora straffet på domedagen. Kanske kommer de att vända tillbaka. Hur många högmodiga människor har inte ödmjukat sig när de har drabbats av en motgång? Eller hur? Och tyvärr är människan så. Att människan vänder sig bort från Allah. Men i tider av svårigheter och motgångar så tillber de Allah med uppriktighet. Och man har hört många berättelser av folk som var helt vilse. Som var kriminella och narkotika och allting. Men en kompis dog till exempel. Det blev en väckarklocka. Oj, jag måste vakna upp. Han hamnade i fängelse. Vakna upp. Hans mamma dog. Hans mamma är sjuk. Eller någonting. Allvarliga saker händer i livet, motgångar. Då vänder de sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så sjukdomar och motgångar kan faktiskt vara något positivt för människan. Motgångar i livet får också personen att uppskatta det goda som han har. Om Allah ständigt skulle låta alla människor vara rika, mätta, friska, skulle vi då uppskatta det goda vi har fått? Nej. وَبِذِدِّهَا يُذْهِرُوا الْأَشْيَا. Eller hon säger att på arabiska, med motsatsen förstår man saksverklighet. Du förstår inte hur bra det är att vara sjuk, eller att, hur bra det är att vara frisk, tills du blir sjuk. Du förstår inte vilken ni'ma det är att ha pengar i fickan, tills det att du har varit fattig. Du förstår inte vilken ni'ma det är att ha fritid, tills det att du har varit upptagen. Och så vidare. Så Allah ta'ala prövar oss med dessa saker för att vi ska uppskatta det goda som vi har. Att vi ska tacka honom för det goda vi har fått. En annan viktig lärdom från den här berättelsen är att motgångar tyder inte på att Allah hatar en person. Många har fått för sig detta. Att jag är så sjuk och så vidare. Allah tycker inte om mig. Allah hatar mig. Allah kommer inte förlåta mig. Det här är inte sant. Kolla här, Ayub alaihissalam, han var en av de mest älskade av människor till Allah azza wa jall. Men han fick genomgå denna otroligt stora prövning. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, vad sa han? Inna Allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Om Allah älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Med motgångar. Så snarare motsatsen, att Allah prövar dig med motgångar, är ett bevis på att Allah älskar dig. Men yuridillahi bi khayrin yusib minhu. Den Allah vill gott kommer han att drabba med motgångar. Så det är ett gott tecken snarare än ett dåligt tecken. Att du har förlorat pengar, du har blivit sjuk och så vidare. Så var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för dessa motgångar och prövningar. Och att muslimen alltid ska tro det bästa om Allah. Man ska aldrig tänka att Allah hatar mig, Allah ogillar mig. Man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte tro dåligt om Allah azza wa jall. En annan lärdom från denna berättelse är att man ska endast vända sig till Allah i tider av svårigheter, motgångar. Då ska man söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub alayhi salam frågade inte folk om hjälp utan bad Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp. Och det här är väldigt viktigt. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah säger, åkalla mig så ska jag besvara er. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa till Abdullah ibn Abbas, إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ. Om du ber, be Allah. Om du frågar, fråga Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah. Allah är den enda som kan hjälpa oss om vi är sjuka. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Som Ibrahim sa, alaihi wasallam. Om jag är sjuk, så är det han som gör mig frisk. Så har man problem, har man motgångar, vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Han som hör allt vi säger, han som åkallar, han som besvarar våran åkallan. Och vi lär oss också av denna berättelse att när man åkallar Allah, att man kan ödmjuka sig och nämna sitt tillstånd. Att man är fattig, man är sjuk, man är i behov. Man har ingen annan att vända sig förutom till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är någonting som gör att ens dua inshallah blir besvarat. Vi lär oss också att när man gör dua så åkallar man Allah med hans vackraste namn och egenskaper. Han sa Rabbi, min herre. Och så sa han också, Anta arhamur rahimin, du är den mest barmhärtiga, den mest nådiga. Han nämner några av Allahs största egenskaper. Och Allah ta'ala har sagt i Koranen, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Till Allah tillhör de vackraste namnen så åkallar honom med dem. Så när man gör dua så ska man be Allah med dessa vackra namn och egenskaper. Ja Allah, ja Karim, ja Wahhab, ja Razzaq. Be om förlåtelse, ja Rafar, ja Rafur, ja Rahim, ja Tawwab. Innaka antal afu, tuhibbul afa, fafu anni. Du är den förlåtande, den barmhärtiga. Du som suddar bort synder, du som döljer synder. Man åkallar Allah med dessa namn. Då finns det inshallah större chans att ens dua blir besvarad. Vi lär oss också av den här berättelsen att göra dua går inte emot att acceptera ödet. Har du blivit sjuk, förlorat dina pengar, någon släkting har dött, dina barn har dött, någon jättestor katastrof, då är det här Allahs qadr, det är ödet som vi muslimer måste acceptera. Allah har bestämt detta och han har en vishet i det han har gjort och vi måste underkasta oss. Och det Allah har gjort är för vårt eget bästa. Vare sig vi förstår oss på det eller inte. Så att acceptera ödet är ett måste. Men att sen be, till exempel du har fått en allvarlig sjukdom, att sen göra dua till Allah att bli frisk, går inte emot att acceptera ödet. Förstår ni? Du accepterar att du är frisk, att du är sjuk, men du ber Allah om att få bli frisk. För blir du frisk, då är det det nya ödet. Så det går inte emot, utan det är också okej att göra på detta sätt. Vi lär oss också en annan viktig sak av den här berättelsen. Och det är att man får klaga sina motgångar till Allah. Men man ska inte klaga dem till folk. Du får beklaga dina motgångar och dina svårigheter till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Ayub alayhi salam han sa, Messani abur. Jag har blivit rörd av en motgångar. Messani shaitan. Shaitan har rört mig. Så jag är sjuk och jag är i detta svåra tillstånd. Han nämner detta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi finner också en annan profet och det är Ya'qub alayhi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Han svarade, jag klagar bara min sorg och smärta till Allah. Så du kan be till Allah och nämna dina problem och motgångar. Och säga, ja Allah, jag är så fattig, jag har ingenting, jag är i behov. Allah, jag är så sjuk, jag har så ont, jag lider så mycket. Det är okej. Men inte till folk. Det här är en viktig egenskap. Gå inte och klaga till folk. Ja, jag har så ont, jag är så fattig, jag är så sjuk, jag är så ensam. Nej. Folk tycker inte om att höra sånt här. Och plus, de kommer inte att ha rahma över dig. Utan be till Allah subhanahu wa ta'ala. Och nämn dina bekymmer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är den som kommer att hjälpa dig. Och sen sista punkten. Som vi lär oss av denna berättelse. det är att man ska inte önska sig motgångar. Vi sa att motgångar kan ibland vara positivt. Det kan medföra många goda saker. Men man ska generellt inte önska motgångar. Utan man ska önska al-afiyah. Att vara i ett skyddat tillstånd. Och profeten al-Islam brukade uppmana sahaba väldigt ofta. Att be Allah om al-afiyah. Att vara skonade, att vara räddade, att vara skyddade från onda saker. Så det här är väldigt viktigt. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Väldigt viktigt. Be Allah om förlåtelse och att skonas från det onda. Men har du drabbats av det onda, av motgångar, då ska du ha tålamod och acceptera det Allah har drabbat dig med och vara tacksam för det du har fått. Och du kan be Allah om att bli av med denna motgång. Så det här var några lärdomar från denna mycket fina berättelse om denna ädla profet Ayub alayhi salatu wassalam. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss tålmodiga livet ut och tacksamma och ta våra liv som muslimer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.